Hej och välkomna till Medberoendeklinikens podcast. Jag och Thomas sitter här med en klient idag och ska ha ett samtal.
Hej.
Hej. Vi har inte egentligen bestämt någonting vad vi ska prata om.
Nej.
Jag tyckte det skulle vara intressant att ha samtal med dig för att du har ett väldigt målande sätt att beskriva saker på. Berätta någonting om din bakgrund här hos oss.
Ja. Jag kontaktade dig i januari. När jag var i total kris, som jag i och för sig har varit latent, tror jag, hela livet. Men det var ganska aktualiserat då. Och det var bra att det var så stark kris, för det gjorde att jag nappade på det här med att komma till gruppen, som jag aldrig skulle gjort om jag inte hade stått utan alternativ på något sätt. Och sen har jag ju varit på flera av de här mötena.
Helgintensiven,
ja. Och haft otroligt stor glädje av att vara en del av den här kedjan av människors historier. Och få berätta sin egen och få den lyssnad på och respekterad, och så lyssna på andras historier och lyssna och bara liksom låta allting vara på ett sätt som inte jag har hittat någon annanstans i livet. Det har gjort att jag har känt mig verkligare. Att man sitter liksom och ser varandra och lyssnar på varandra och att ingen interagerar, utan. Så det har varit en jättespännande process, tycker jag.
Någonting om din historia kanske. Jag tänker det är bra att få en, som lyssnare, få en grund till var du kommer ifrån och var du befinner dig.
Ja, jag har väl väntat ända sedan så länge jag kan minnas att det ska bli liksom bra. Och jobbat ganska hårt för det. Och inte kommit någon vart alls faktiskt. Utan upplever... Jag växte upp i skräck fullständigt. Jag var så rädd. Och sen har jag lyckats stänga av den där rädslan, så att jag känner inte skräck. Men jag har istället blivit avstängd och instängd. Aktar mig hela tiden för att göra saker som jag ska bli rädd av. Och mina döttrar och även vänner så där brukar skämta om att jag är en Pippi Långström person. Jag gör vad som helst, jag är modig, jag går min egen väg och så. Min dotter sa någon gång att du har aldrig varit rädd. Och jag tycker att de vet inte vad rädd jag har varit och vad rädd jag är. För allt utom katastrofer, det är jag inte rädd för. Då funkar jag jättebra. Men jag är rädd för bluff och att bli lurad. Så som om det vore en livsskräck. Så att jag styr mitt liv. Liksom. Och i den här samtalen som vi har haft i gruppen, när man har berättat om sitt liv, så har jag en form och en struktur kring mitt liv som såg ganska bra ut. Jag tyckte att det är omöjligt att förklara hur det var, för att det var inte som det såg ut. Och det är inte svårt i gruppen. Folk hör. Och så,
du känner dig förstådd,
ja,
för första gången.
Ja, det känns som om min historia finns. Att den är verklig. Och att när jag berättar någonting som har hänt mig, så är det snarast jag som normaliserar. Och gruppen som verkar tycka att det är sant, att det verkade svårt. Och det finns ingenting, en känslan av att man, bara för att folk tycker att det verkar svårt, så är det ingen som tycker synd om en, eller att man blir ett offer, eller det blir inget påklistrat alls, eftersom folk är ganska tysta. Vilket har varit otroligt bra, för det gör att man fortfarande äger sin historia. Om inte någon går in och säger åh, vad fruktansvärt måste varit, så skulle jag inte kunna ta det, tror jag. Utan jag får berätta och så får det bli verkligt, och det får vara min verklighet. Och det har gjort mig lite mera Ja, men som om man är osynlig, men som så är en hand färglagd. Det är en liten del av mig som syns, känner jag. Också det att man syns i gruppen, man berättar och får titta på en, som jag har haft väldigt svårt för förut. Jag klarar inte av att blickar vänds mot mig. Jag blir jätterädd. Mm. Jag blir inte så rädd. Och blir jag rädd så blir jag rädd. Men då dömer ingen det, så det känns sant. Så. Och så jag växte upp med en väldigt sjuk mamma. Och det var ju det som kanske syntes, fast även det lyckades man säga att det var nog ganska bra allting ändå, fast hon var så sjuk som en människa kan vara. Det var som att inte det heller riktigt hände. Men så var det heller inte riktigt det som var svårt, utan det som var svårt var det som i min upplevelse ledde till att hon blev sjuk. Den skräcken hon också upplevde med min pappa och hur jag upplevde det, som liksom slog ut oss allihopa. Och det tycker jag att jag har kunnat formulera lite i gruppen.
Mm.
Så att jag har förstått det också själv. För det har varit för knepigt innan. Men att jag har sagt och berättat saker så att de har blivit verkliga för mig. Och jag har varit så rädd att bli bedragen. Långt, långt före jag hade någon kärleksrelation. Så att, alltså från att jag var jätteliten. Jätterädd att bli lurad i liksom, ja, ju närmare struktur desto läskigare, att min syster vet något som, eller att min bästa vän vet något sådär. Nästan besatt av det. Och när jag också har berättat om min historia, och sen har jag fått också mycket, jag har gått och liksom letat lite mer information vad som egentligen var sant.
Mm.
Jag har förstått att det var inte konstigt att jag känner så. Det känns logiskt. Det var precis så det var. Allting var en bluff. Och det var adekvat att vara så rädd.
Mm.
Min pappa drevs liksom av djävulen när det kom till de här nära relationerna. Han svek folk för att få effekt på sin egen. Liksom.
Mm.
Och i det blev mamma sjukare. Och det var väl min bild då att den här...
Hur yttrar sig hennes sjukdom?
Jo... Jag var 10 år när hon fick diagnos. Så jag var ju liksom stor då.
Mm.
Och då hade jag, för mig var det liksom helt uppenbart att hon var sjuk hela mitt liv.
Mm.
Och det har jag förstått efteråt, att så fungerar sjukdomen. Det fick jag veta när jag var liksom 30. Att hon hade en väldigt aggressiv version av MS. Som inte är vanligt. Bara några procent som får den versionen. MS är en rad olika sjukdomar, jag har förstått. Fast det var ju ingen som pratade med mig om det här då, men... Och att den typen brukar påverka hjärnan först. Så att man blir... Hon var väldigt konstig. Så konstiga saker, gjorde konstiga saker. Var helt opålitlig. Fullständigt gränslös.
Mm.
Sen började hon halta och sådär. Och sen så gick hon och undersökte. Och så.
Fysiska.
Sen blev hon helt förlamad och kunde inte göra någonting. Hon levde väldigt mycket längre än vad hon egentligen borde ha gjort.
Mm.
Och var nära döden. Jag menar, det går inte att räkna. Så att vi är nu stödsbädd i liksom, hela mitt liv nästan. 30 år var hon jättesjuk.
Men du förstod redan när du var väldigt liten att det är något som inte stämmer
med mamma. Det var uppenbart. Mm. Mm. Det var uppenbart. Så att det blev ju på ett sätt lite bättre för mig. Mm. När hon blev sjuk och när hon blev helt förlamad. Så var det lite lättare ändå. Faktiskt också för henne, känns det som. För hon hade någon skräck i sig. Och hon blev ju fullständigt bedragen av pappa och lurad. Och på ett sånt där... krossande sätt. Och jag fick veta av en slump att det var en man, han bedrog henne och med hennes bästa vän och med hennes släktingar och med sina vänner med deras fruar, och han satte någon slags, och det var någon av de här männen som hade tänkt mörda mig och min syster och pappa, men han fick som en psykos, men han gjorde det ju inte uppenbarligen, men alltså, konstiga diffusa minnen jag har. Det höll han en föreläsning om, han terapeut. Och då råkade pappas nya kvinna vara en av dem som satt i publiken.
Mm.
Så när hon kom hem och berättade om den här mannen, så att vem som helst kan gå in i en psykos. Han hade blivit så fullständigt grundlurad. Mm. Så att han hade gått upp på natten för att mörda oss. Så berättade hon det. Hon hade, och då sa pappa, ja, det var jag. Hon hade ingen aning om att han beskrev.
Mm.
Ja, nej, men jag kan ju lite mer ta på saker. Det kanske var läskiga. Det var läskigt. Liksom.
Mm.
Men hon, mamma i det här blev... krossad, tror jag. Och så reste hon sig ju aldrig. Hon blev bara sjukare och sjukare tills hon, dog, liksom kvävdes. Alltså hon, det var en misär.
Mm.
Och jag tror det har blivit en skräck att om någon sviker en sådär totalt, att man kan bli sådär, man blir sjuk. Så det är farliga grejer.
Men är din upplevelse eller övertygelse att pappa gjorde mamma sjuk?
Ja, jag var nog också med. Och min syster också. Vi gjorde henne sjuk tillsammans på ett sätt, för att hon hade väldigt svårt att bli mamma. Hon klarade inte av rollen. Hon lämnade oss direkt. Liksom.
Mm.
Och sen hade vi barnflickor. Hon, och det var nog för vår skull på ett sätt. Hon klarade inte av att lägga oss. Och hon klarade liksom inte av oss. Och vi blev ju ganska elaka mot henne då. Det kommer jag ihåg från att jag var liten. Att man liksom... Hon var inte verklig. Och, så att, hon fick ju aldrig... Jag har aldrig känt att jag har liksom älskat henne så där som folk pratar om mig. Aldrig någonsin. Aldrig känt mig nära henne. Aldrig känt mig anknuten till henne.
Mm.
Flyttade från henne när jag var 10 då. Så bodde jag hos pappa bara.
Men du är arg på pappa?
Jag har svårt att vara arg därför att han var liksom ett offer för den här fruktansvärda vreden som red honom i. Det är svårt att vara arg, för han var nästan lite suicid, eller han var det, kan man förstå.
Vad skulle du definiera som förakt?
Som jag känner för honom?
Mm.
Nej, jag känner en viss beundran för honom också. Han hade ju väldigt bra sidor när det inte kom till de här nära. Men jag var nog hans svåraste, för han tyckte inte om svaga kvinnor, kan jag säga. Det kan jag ju tycka var ganska grymt. Men jag var ganska hudlös.
Och mamma var i hans ögon en svag.
Ja, det var hon verkligen. Det var hon också. Henne gick då att knäcka.
Mm.
Hon hade ingen stomme.
Mm. Liksom. Och det var henne han var tillsammans med.
Mm. Han avskydde henne.
Mm. Det är dit man dras.
Ja.
Man dras ju till det som man föraktar och är mest rädd för.
Ja, och sen var hon liksom tvungen på något sätt att... Det är väl det jag är mest rädd för. Att man blir offer för någon annans... handlingar. Att någon gör en låg i hennes bästa kompis och, du vet, och sen så hatade han henne för det. Han hatade henne för det han gjorde.
Mm.
Och det skrämmer mig jättemycket.
Och det, alltså just det här som du beskriver nu, det är ju det som är trauma, systemtrauma, att inte kunna ta ett eget ansvar, utan allting är andras fel på något sätt.
Det konstiga med honom var att han var väldigt välfungerande på level 1 liksom. Att han var förhandlare, hade väldigt lätt att prata om känslor, han hade väldigt lätt att se hela bilden i och den tyckte så. Han var kul och det var när det kom liksom nära som han var så.
När inkluderade hatisk. Honom.
Och jag försökte aldrig göra det. Jag drog mig undan. Jag var bara som en dimma. Jag gick alltid undan. Det blev han också väldigt arg för. Men det var ju en strategi för mig. Jag var inte med. Min syster var mycket mer interagerande och de hade någon slags relation då. Jag var bara borta. Och som sagt, då flyttade jag från mamma och bodde bara med honom. Så han fick ju ett visst ansvar över mig liksom. Som han inte klarade av att ta.
Han förmår inte uppfatta sig själv, se sig själv. Och mamma inte heller. Hon tynar bort.
Mm.
Och du då?
Ja, det där har skrämt mig väldigt mycket. För till exempel om han fick aggressionsutbrott så visste han inte om det efteråt. Det var sant. Mm. Det förstod jag.
Mm.
Han hade ingen aning. Och också hans konstiga nyckfullhet. Han visste inte om den.
Mm.
Och det har jag varit rädd för. Och hans mamma var likadan. Väldigt narcissistisk. Och hon visste det liksom. Hon gjorde saker. Hon förstod inte att det syntes. Hon hade ingen självmedvetenhet.
Mm.
Och jag har varit lite rädd att tänk om det är liknat med mig. De har ju ingen aning, då kan ju jag också vara så. Att jag, här går jag runt och tror att jag är ärlig och äkta. Och så kanske jag gör saker som inte jag vet om. Dessutom var ju mamman och på rensen inte lite psykotisk. Hon stämde inte.
Mm.
Det har skrämt mig jättemycket att jag liksom går omkring och gör allt det här. Det kan göra att jag försöker vara väldigt tydlig hela tiden. Förklara väldigt tydligt och hoppas på att det ska... finns någon på andra sidan som snappar det jag säger så att det ska bli verkligt.
Du blir lätt väldigt intensiv.
Ja.
Och det känns som att du verkligen vill bli förstådd, lyssna till.
Mm.
Och det är ju en del av varför du är så bra på att formulera dig. För att du är väldigt noga med att budskapet når fram.
Mm. Mm. Ja, jag har tränat på det alltid.
Men du är också väldigt, även nu, stressad, orolig, intensiv, känslig.
Ja.
Gråten ligger nära.
Mm. Ändå kan jag känna det som när man pratar om de här sakerna som har hänt. Och så är det klart att det är berörande. Men det är också ett lugn i det på ett sätt. Jämförelsevis med att det precis händer i ens liv. Och att det bara är på låtsas. För folk beskriver en annan verklighet.
Mm.
Det är mycket otäckare. Så det här påslaget eller känsliga känns ju ändå mera lugnt för mig.
Mm.
Jag känner mig mer sann i det.
Mm.
Än i de här väldigt obehagliga rollerna där det är som att man bara är med i ett skådespel.
Allting är illusoriskt.
Mm.
Kan du uppfatta vad det är som är skrämmande just nu när vi sitter här?
Jag känner inte som att det är skrämmande. Möjligen så är det ju lite det här, den här tystnadskulturen. Man växer upp i att man säger inte det som har hänt.
Du avslöjar någonting.
Ja, mina föräldrar är ju döda och jag har ju... Men ändå, att jag säger någonting som man inte får... Man får inte berätta om det svåraste.
Mm.
Därför att då blir man... Ja, då är man bara en liten lort. Det är en omvänd saga. Man är det dåliga om man säger som det är.
Ja,
och jag är ganska hårt drillad i det. Det handlar om att hålla masken. Och det gör jag ju inte.
Mm.
Men det är skönt. Och jag känner inte det som om att det är en stress. Men det är väl en viss rädsla i det i alla fall. För att det, jag tar ju till orda.
Vad händer om du bryter tystnaden?
Hittills.
Känslomässigt.
Hittills har det ju varit bara positivt. Tycker att det har varit...
Ja, men det är mer retroperspektiv. Vad är känslan? Vad händer om du bryter tystnaden?
Det vet jag ju precis faktiskt. Därför att... Jag blev ju väldigt smal. Och då var det en moster som kontaktade en terapeut. Och det var liksom självklart för mig att inte jag skulle gå dit. Du vet, jag kanske var 12 år då eller så. 13. Mm. 12. Och då jag var så liten, men då kom det upp att jag skulle flytta till fosterhem. Och det var ju en ganska stor grej. Och socialen, socialen och vi träffades i familjen, jag fick ett fosterhem som jag skulle placeras i.
Mm.
Och sen vågade jag inte. Så att jag, när jag skulle flytta dit, hon måste kommit och hämtat mig den här. Eller kom med en taxi, så var det. Och jag hade ju vissa trygghetspunkter. Man hade sin klass, sin skolklass och hästen i liksom, du vet, på ridskolan skötte jag någon häst och jag hade ett landställe som jag tyckte väldigt mycket om att vara med släkten. Och det blev liksom mina trygga punkter. Jag vågade inte. Jag kanske var lite för gammal. Ja, jag började kanske gå sen när jag var 12. Men säg att det här var, jag var 13-14. Jag var lite för gammal. I alla fall så satt jag med den här då fostermamman i köket där med min kappsäck. Och så sa jag att jag vågade inte det här. De blev väldigt ledsna därför att de hade ett barn som hade dött i en bilolycka.
Mm.
Och de blev väldigt förtjusta i mig. Vi hade träffats en gång då innan på ett, och var väldigt glada för att de skulle få ett barn i huset igen. Och då såg jag tillbaka sin taxi. Och öppnade dörren med min väska. Och då hörde jag pappa i telefonen säga att nej, Marie bor inte här längre. Och så tittar Nej, här kommer de förresten. Och så gav han mig luren och så var det någon kompis då. Och sen sa han ingenting. Jag sov på åratal.
Mm.
Det var helt spöklikt. Jag tog min väska och... Sen, långt, många år senare liksom, så har han sagt att det är där. Men han pratade om det som någonting man har pratat i terapi. Att den där dagen och jag kan inte prata om det här. Eller... Men han låtsades som om det inte fanns. Så att jag kom tillbaka till honom. Jag hade ju bara honom. Jag bodde ju bara hos honom. Väldigt overkligt.
Mm.
Ja. Men jag vet att... Ja, det blev som en hemlighet. I det här helt uppenbara. Helt uppenbart att det hade hänt. Jag hade ju inte kommit till skolan på, under den här tiden. Och det var bara... Det var väldigt obehagligt faktiskt.
Väldigt mycket förnekelse.
Ja. Ja, jag hade gjort någonting som inte gick att ta om hand.
Mm.
Och sen har jag väl gått hela livet och undrat... Om jag hittade på alltihopa. Eller jag menar, just det här går ju inte att tro för det. Men att jag liksom egentligen hade det bra. Men...
Alltså det tycker jag efter att vi har känt varandra ett tag nu. Att det är på något sätt den röda tråden.
Mm.
Vad är verkligt och vad är inte verkligt?
Mm.
Att det är liksom ett stort frågetecken hela tiden.
Mm.
Att därför blir också din intensitet är väldigt mycket att du måste hitta någonting att förankra dig som går att ta på. Så att, ja, men det här är i alla fall verkligt.
Mm. Det är därför det kan vara lätt för mig att lyssna på andras historier.
Mm.
Och också liksom, vara med och vara aktiv i andras historier. För jag kan ganska snabbt se vad som är det viktiga. Och hitta den röda tråden. Och då kan jag fungera. Det är mycket svårare för mig tvärtom.
Mm.
Jag, för mig är det bara liksom, det ligger bara som ett nystan där inne. Jag vet inte vilken ände jag ska...
Du är en väldigt bra, stark, behövlig tillgång för gruppen, i gruppen.
Ja, det är en konstig känsla. Men jag har märkt bland annat att jag kan säga saker som folk känner sig sedda av.
Mm.
Och att det är skönt.
Mm.
Om de känner sig sedda på riktigt.
Mm, precis.
Och det är också skönt... För mig, om jag kan märka att det jag ser stämmer för dem, det blir ju verkligt.
Det blir förankrande.
Ja, det blir det.
Mm.
Mm. Och alla gånger det funkar, då känner jag ju att jag funkar. Det svåra är liksom med min egen tydlighet, min egen bild. Och det upplevde jag i den här gestaltningen. När man ställer sina familjemedlemmar med gruppens medlemmar.
Mm.
Och så, att det var så otroligt behagligt att det spelades upp som om det fanns.
Mm.
Så, för mig är min historia är nästan som om jag var... Det är på sol liksom. Det är så overkligt och ingen av de här är egentligen människor.
Det är allting en dröm att det har hänt.
Mm.
Mm.
Och så var det som att det hade gått fram min historia på ett sätt så att de kunde tillgodogöra sig den. Och spela upp den. Det var ju ingen som säger någonting. Men att man, det var väldigt behagligt. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle betyda så mycket. Det betydde supermycket.
Bekräftande.
Ja.
Mm.
Och jag tror också det här med mamma. Att hon var så sjuk. Att hon var så ofta. Så fort hon fick lunginflammation så trodde man att hon skulle dö.
Mm.
Och det vet jag också när jag var 30 år. Och första gången fick prata med en läkare. Att hon sa att det är väldigt ovanligt att man blir så här sjuk. Man har dött av en lunginflammation. För man ligger år ut och år in. Och då tänkte jag, men då är hon sjuk alltså.
Mm.
Men då... Hon låg ju liksom på en institution. Och var liksom... Satt på sidan i livet. Fanns inte med. Och man var ute där i vardagen i solen. Eller liksom och gjorde saker. Och så gick jag och hälsade på henne varje vecka. Och det var så otroligt overkligt. Hela hennes liksom... krampaktiga... Liksom förlamade, förvridna kropp och ingen såg ju det här. Det var ju en hemlighet fast det inte var aktivt en hemlighet så var hon ju inte med alls i mitt liv.
Mm.
Så att jag har väl haft svårt att få ihop det och då var det så häftigt när familjen stod där och det var liksom som om det vore människor som fanns liksom.
Mm.
Det att det inte riktigt kanske är så svårbegripligt som det blev för mig. Men det svårbegripliga förstärktes ju av att folk hade sånt behov av att låtsas att det inte existerade.
Mm. Alltså barn normaliserar ju allting. Mm. För att det finns ju ingenting annat än, än den värld man lever i. Så det är väldigt svårt att, att liksom se förbi någonting annat. Se något annat än vad det faktiskt är.
Jag kan nästan också få, liksom, när jag tittar på någon annans liv eller hör någon annans historia, då blir det en helhet för mig som jag kan se hela bilden. Mm. Men för mig blir det som fragment. Det är som massor av stillbilder efter varandra. Och då om det plötsligt till exempel är en stund där pappa är normal, eller det är samma sak ju, om någon som är alkoholist plötsligt är nykter, då tror jag att det är så.
Mm.
Tills nästa bild kommer. Så jag kan inte få den här känslan av att det hör ihop, utan det är som skärver alltihopa.
Mm.
Men så är det inte för mig när jag lyssnar på någon annan. Då kan det nästan vara tvärtom. Att jag kan få ihop skärverna.
Precis så som du säger nu fungerar trauma för barn. Att man tar stillbilder av livet. Man klarar inte att sätta samman allting. För att det går inte att sätta samman. För att det är inte logiskt.
Nej.
Det sitter inte ihop. Eftersom, ja, men som du beskriver, det är en sjuk miljö.
Mm.
Så då tar man bilder i det man kan mäkta med och kan på något sätt förstå.
Mm.
Och så får det bli verkligheten.
Och det är samma sak med min tid. Att jag klistrar minuterna liksom in till varandra för att få någon slags flow. Och tid går så långsamt för mig så det går inte att beskriva.
Mm.
Och jag får inget flöde i att det är en rörelse som jag ingår i. Utan det är som att jag vevar tiden med yttersta ansträngning. Det är väldigt... det har också varit en känsla av kort av verklighet i gruppen. Det sitter man där, det får man finnas. Där jag har känt den här värmen som omsluter den som ett varmbad. Liksom.
Mm.
Av att det är så verkligt att jag inte behöver sköta att solen ska gå upp och sen ska den gå ner. Och sen ska, utan jag kan bara släppa lite.
Mm.
Och då är ju livet inte liksom lika svårt. Men den där känslan behövs gruppen för.
Mm.
När jag går därifrån sen så är det kallt igen och jag börjar klistra minuter och sätta bilder och får inte liksom den sammansatta känslan. Och
jag tänker nu, det är lite om vad som har hänt, var du kommer ifrån och nu den här processen.
Mm.
Men hur har ditt liv sett ut? Vad har det blivit? Hur har det funkat, relationer?
Jag blev liksom nästan besatt när jag var liten av det där och hittade en mamma. Det blev jag. Och det jag ägnade alltid åt det nästan. Skolsköterskan, gympaläraren, någon som var mamma till någon annan och sådär. Liksom gick och sökte. Sen har jag slagit om den sökmotorn och hittade en man när jag blev äldre. Och liksom får den där... den där kärleken som är ovillkorad i någon form. Och jag har betalat ett ganska högt pris för det. För jag har... Såklart, om man är trasig så träffar man någon som är kraschad. Så att annars passar inte pusselbitarna ihop.
Mm.
Och jag har kunnat använda min förmåga att förstå. Och på så sätt blivit viktig för den andra personen. Men inte fått bli förstådd tillbaka, som ju egentligen är det... Jag tänkte att när jag väl förstår så kommer den förstå. Men det har liksom uteblivit.
Det har blivit en funktion för den andra.
Ja. Mm.
Mm.
Så det har varit ganska smärtsamma relationer. Sen tycker jag att det blev en bra verklighet för mig att bli mamma själv. Att få barn.
Mm.
Det är det verkligaste som hänt i mitt liv. Att jag liksom själv fick ta den där rollen. Ungefär som att det näst bästa är att få vara en hjälpare. Kanske om man vill ha hjälp.
Mm.
Så var det näst bästa att få bli en mamma.
Mm.
Och också att det har varit verkligt hur mycket det faktiskt betyder. Med det här med plätar håret. Eller de försöst till ridning. Alltså man glömt ridstövlarna, då ska man tillbaka. Att den här funktionen att vara mamma som ju inte de går och tänker på är viktig.
Mm.
Och så ramlar de och då och så väg och liksom Det har varit häftigt. Och att de vänder sig till mig som om det är sant att jag är deras mamma. Och säger att det här har hänt och pratar med mig som om jag fungerar.
Med självklarhet.
Ja, så utan att ha en aning om att allting bara är asp. Liksom. Det finns ingenting. Men de uppfattar det som att dit de kan gå och det fungerar för dem.
Mm.
Det är jättebra för mig. Det gör det.
En självklar kärlek.
Ja. Jag tycker det är svårt. Men jag förstår att de inte förstår det riktigt. Eller att det är liksom det som jag älskar i dem.
Mm.
Men att det är svårt för mig att veta hur jag ska vara. Men att de inte märker det riktigt. Att jag har ansträngt mig väldigt mycket för att borsta tänderna och allt det här ska verka naturligt. Jag har ingen, det finns ingen reptil i mig som återupprepar någonting.
Mm.
Utan jag försöker skapa den här känslan av vad som är att vara mamma. Men det känns som om jag, naturligtvis måste de ha lidit av en massa saker. Det har de ju. Men i någon mån så har de förtroende för att det funkar.
Hur är det när de blir stora?
Det har varit jättebra.
Mm.
Det har varit jättebra.
Hur är det för dig att de...
Det konstiga är att jag höll dem så tätt när de var små. Alltså de var som apungar på mig hela tiden. Jag kunde inte lämna dem en sekund. Jag tänkte, jag kommer förstöra deras liv. Jag kan inte vara utan dem någonting. Men så har det inte varit. Utan i takt med att de faktiskt blir äldre så har det varit helt naturligt för mig att släppa. Det hade jag aldrig kunnat gissa, för jag var verkligen inte normal. Jag höll dem jättetätt.
Mm.
Jag sa det till min äldsta dotter någon gång, att det måste ju varit svårt. Och sa, men det var ju jättebra för oss. Det var ju vad de ville väl vara apungar.
Mm.
Ja, så, men nu är hon, min äldsta är 21 och hon bor i Lund. Och det finns ingen sån där känsla av att hon är till för mig.
Mm.
Det gör det inte.
Och du känner inte övergiven?
Inte ett dugg, tvärtom. Så känner jag mig stolt över när hon flyttade ner till Lund. Jag känner mig stolt.
Mm.
Att hon är så, och att de är trygga på ett sätt som inte, det finns ingenting av det i mig.
Mm.
Och ändå har jag lyckats. De tar sig själva på allvar. De gör saker. Åker på resor. Jag känner mig jättestolt över det. Så jag har inte den här behovet av att de fortfarande ska vara små eller så. Gudskelov. Tvärtom är jag otroligt stolt över att de har vuxit upp.
Mm.
Och funkar.
Mm.
Det hade jag inte kunnat tro. Jag menar, jag trodde ju kanske att jag skulle bli som min mamma. Det hade ju varit en mardröm.
Mm.
Det var inte hennes fel att det blev så. Men tänk om jag skulle vara den här gränslösa personen som liksom sa konstiga saker och satte skräck i dem. Jag har liksom fått till det på mitt egen hopsydda sätt så att det verkar ha fungerat.
Jag tänker också lite, eftersom du inte har någon förebild överhuvudtaget så blir det lite lättare.
Ja. På ett sätt har jag också känt det.
Du behöver inte bryta mot några normer, för det finns inga.
Nej. Jag var helt oregelig med när folk, du vet, BVC och MVC och allt vad det heter, apropå grupper, när folk säger hur man ska vara. Jag var bara så här, som en tiger. Jag fräste åt allt som kom i närheten. Att det här gör jag på mitt sätt. Ingen får säga någonting. Och det är jag glad för. Jag har säkert gjort 50% rätt och 50% fel, som alla gör. Men jag har gjort mina fel och mina rätt, så då är det lite lättare att ansvara för det. Jag aldrig skulle inte falla mig in och läsa en broschyr. Om man ska göra någonting. Utan det har varit viktigt att jag gör det så autentiskt jag kan.
Mm.
Och det har blivit, som sagt, både uselt och bra. Men det har blivit åtminstone ärliga försök.
Mm.
Det tror jag har skapat en viss trygghet.
Alltså du... Det är så lätt att prata med dig, för det känns... Din utgångspunkt är att vara ärlig.
Ja.
Och att vara i kärlek.
Ja.
Det är liksom något grundläge. I alla fall i vår relation.
Mm.
Hur har du att göra det?
Det är så bra, tycker jag. Jag tycker ju att du har samma liksom, iakttagande sätt att se på livet, som dels gör en lite ensam och utanför, och dels ger den här förmågan att kunna registrera så att det blir så sant som möjligt. Det tycker jag är skönt, att det liksom är någon som är lik på det sättet.
Mm.
Jag tycker många saker som har liksom, på samma sätt som jag var med broschyrerna från BVC, så har jag väldigt svårt för att ta människors råd. Jag tycker alla såna här livssanningar är som äter på mina nerver. Man har ju ingen aning. Det är ju uppenbart.
Mm.
Men det har varit väldigt lätt att lyssna på dig. För att jag tycker du pratar om det som jag uppfattar är verkligt. Och då är det ju väldigt välkommet med råd eller om man känner att det stämmer. Men om man blir bluffad och lurad och folk säger saker som absolut inte går att adaptera på ens liv. Det blir bara ett hån för man kan inte. Då är det ju väldigt besvärande. Så det känns ju som en positiv närhet. Och jag skulle aldrig någonsin ha kommit på idén att sätta mig i en gruppterapi som är ju en skräck för mig. Mm. Om det inte var det här mötet vi hade när jag hörde av mig och var så ledsen. Liksom.
Mm.
Att jag känner att det finns en så högt i tak att man kan få vara så krossad som jag i stunder känner mig.
Mm.
Och att då är det så det är. Det är ingen...
Kan du beskriva den på något sätt? För du alltså du är väldigt stark och du är väldigt stadig så här, när du och jag sitter så här.
Mm.
Det är hur enkelt som helst för oss att prata.
Mm.
Men du förlorar dig.
Mm.
Vad händer?
När jag förlorar mig i mitt liv. Liksom.
Uh-huh.
Jag har mycket lättare om det finns någonting för mig att förklara eller förstå. Eller beskriva. Alltså om jag får interagera med någonting.
Mm.
Eller revoltera. Liksom. Någon det måste finnas. Någon mottagare eller sändare.
Mm.
Jag blir helt som ett spöke. Jag tycker om att vara ensam. Mm, jag tycker om att vara ensam så. Men jag kan uppleva en ensamhet som gör mig... Jag finns inte. Jag uppfattar att folk inte har känt så riktigt. Det så får jag känner inte, jag tappar känsel och jag tappar hörsel, jag tappar synen. Mm. Jag kan fortfarande hålla masken men jag är bara en robot.
Och äter inte?
Jo.
Ja. Jag tänkte på att du är smal och du... Ja. Det känns som att du liksom är ganska anorektisk i din livshållning.
Ja, men inte till mat. Mm. Nej, jag är inte anorektisk med mat, jag älskar mat. Och jag älskar njutning. Men jag har ju svårt att ta till mig de här stora trygghetsbitarna. Liksom ett riktigt hem, ett riktigt jobb, en riktig kärlekspartner. Stora pusselbitar som på något sätt ger en slags trygghetsverklighet.
Mm.
Det kan jag inte. Men små njutningar, mat, god mat och varmbad och samtal i stunden. Alltså det här lite flyktiga njutning, det har jag väldigt lätt för. Kan gå ner på en brygga och ta med mig byggaråar och känna att det här tycker jag. Jag tycker livet är. Jag kan njuta av livet.
Mm.
Jag kan inte vara trygg. Det är det som är. Så att,
så ja, du sa det där med tiger i bur. Mm. Det känns som att det är väldigt mycket är du.
Ja, det är det.
Du vankar av och an.
Mm. Ja, jag är väldigt jagad.
Mm.
Och försöker att tänka ut liksom hur jag ska förhålla mig och hur jag ska förändra mig och hur jag ska försöka bli och vad jag borde och sådär. Och lyckas inte och lyckas inte. Och... Ja, att bara vara liksom, eller att här och nu eller andas in andas ut för mig, det är ett hån.
Mm.
Meditera, jag menar. Vem kan meditera med Brasses låda i huvudet liksom öppen? Jag har inte den möjligheten.
Mm.
Men jag kan liksom bada i saltvatten och känna att det är underbart. Så jag skulle inte säga att jag är inte som en deprimerad människa. Jag är som en människa med ett djupt sår. Så fort man kommer nära så gör det för ont.
Mm.
Men det finns ju bitar som jag kan uppfatta som väldigt bra i mitt liv.
Mm.
Som funkar.
Den här jakten, alltså jag ser ju mycket... Den mänskliga sjukdomen, trauma, systemtrauma, medberoende är att inte få bo i sig själv.
Mm.
Och då jagar vi någonting.
Mm.
Och att det är det som vi liksom är fast i, jagandet. Inte att få tag på det vi jagar, utan att jaga.
Mm.
Ja, alltså det känns som att du är där väldigt mycket i jakten.
Det är det jag menar lite med att när man satt där i gruppen att plötsligt så syns handen liksom. Det är blod i handen man är, där resten är fortfarande bara som en vit dimma, men det är ju att börja flytta in i sig själv liksom. Delvis så börjar man finnas i det här att man syns i sitt äkta, att man syns i sin liksom äkta skepnad. Men det är svårt att ta med sig det hem. Och drömmen vore ju att jag har ju flyttat skrattretande mycket i mitt liv. Och faktum är att när mamma och pappa skilde sig, då flyttade vi varannan dag. Sen flyttade jag ju bara till pappa då. Så det började väldigt tidigt med det där, flytta. Och sen har jag ju flyttat, det går inte ens att beskriva hur många bostäder jag har haft. I en slags längtan av att komma till. Jag älskar hus. Jag längtar så liksom. Jag kan se att hus är gärna lika fallfärdigt som jag. Mm. Och lika trasigt och sprucket och sådär. Och försöka göra ordning det. Mm. Och liksom, jag tar hand om huset så att det sen ska ta hand om mig och där ska jag bo.
Mm.
Men jag kommer inte dit. Jag måste
så
direkt
flytta.
Jag måste flytta. Jag måste flytta. Sen har det ju blivit så att det är så här jag tjänar mina pengar. Mm. Så att det har, jag måste ju det också. Mm. Men det är inte det som är urmåstet. Mm. Absolut inte. Det kan jag försöka säga ibland för att folk ska förstå. När huset har blivit så fint, vill du inte bo kvar? Liksom. Nej, men jag måste flytta. Men jag måste.
Mm.
Ja, men är det inte hemskt att lämna det? Nej, det är det verkligen inte. För där har jag gjort i ordning. Jag måste göra om det. Jag måste ta hand om ett nytt hus.
Mm.
Där kanske sen. Mm. Men nej. Det går inte. Hittills. Men visst, fördelen och nackdelen, men fördelen är ju att när man är lite äldre och man har haft liksom flera relationer med samma typ av destruktiva och flera flyttar med samma utgång, eller att metoderna som jag har använt, mina strategier har ju inte fungerat. Och det är svårare att tro att de ska göra det nästa gång nu, eftersom de är ganska välbeprövade nu. Det är bara att jag vet inte vad jag ska göra istället. Jag hittar ingen ny strategi som jag kan tänka att jag vågar.
Vi kanske slipper strategier snart.
Mm.
Mm.
Ja, det är svårt att tro på.
Vad vill du säga till de som lyssnar? Till den som lyssnar?
Det som jag tänker när du säger sådär, att man kanske slipper strategier. Jag kan också känna att om det blir lite bättre och sen kanske lite bättre och sen kanske lite bättre under lång tid, så är det väldigt mycket värt. För jag har känt flera gånger att jag orkar inte leva så här. Jag måste hitta någon som jag kan älska. Jag måste hitta någonstans där jag kan bo. Jag måste klara av att och så där. Ja, men om visst, jag vill det. Men om det blir lite bättre så är det ju ett ganska stort steg.
Mm.
Jag tänker lite så, om man är skyldig 1 miljon och så har man 50 öre, det är ingen idé. Liksom. Om man vänder på det, att det är ändå ett insamlande, liksom, tillbakasamlande av att få känna sig mer sann och så kanske det får gå långsamt. För det som jag har ju jagat på mig själv så mycket, för jag står inte ut, det måste vända. Och då i vändningen tänkt att det måste hända någonting stort.
Ja, jag tänker att även om det, om det är långt kvar eller så, så är det ändå på rätt väg.
Mm.
Och bara det, att gå på rätt väg istället för att åt fel håll eller stå still. Eller.
Mm.
Det är en rörelse framåt.
Mm. Ja, men lite som att vända när man är vilse.
Mm.
Tänk att det är faktiskt värt att hitta rätt istället för att låtsas som att det här är nog rätt, för man orkar gått för långt fel, som det är jobbigt att inse.
Mm.
Lite det har man ju kommit till. Okej, man har hittat sina strategier och vissa av dem är ju som, det är som kokain liksom, jag måste göra så här för att stå ut. Då kanske man måste just det, men att man kan ändra någonting litet annat eller börja åtminstone försöka, som att sitta i en grupp och att alla ögon vänds mot mig och jag säger saker. Det är ett jättesteg. Mycket större steg än om jag flyttar någonstans där jag kan stanna eller hitta någon som älskar mig som jag älskar. Det här är ju det är en vändning av problemet. Det här är min historia. Den betyder ingenting för någon annan. Men folk respekterar att den betyder något för mig och jag får säga det. Det är en stor grej. Så kanske har jag sökt liksom för långt bort för att hoppas på att det ska vända. Men så har det här, eftersom jag inte klarar det ensam, och eftersom den här typen av trygghet när man är två inte har fungerat så bra för mig, så är det här ett slags ställföreträdande närhet. Liksom. Det är en slags familj i stunden. Så det känner jag ändå har varit ett bra litet steg. Istället för bara att känna att om jag inte hoppar över hela ravinen så faller jag i.
Jag känner mig ganska nöjd.
Ja, det gör jag också.
Ska vi stanna där? Tack för idag.